Vill du stötta podden och dessutom få reklamfritt innehåll och ett extra avsnitt i veckan så kan du prenumerera på Somna med Henrik Plus. Det kostar bara 40 kronor i månaden och det är det bästa sättet att stötta podden på och samtidigt få ut något fint för sig själv. Läs mer om Somna med Henrik Plus på www.somnamedhenrik.se eller så klickar du på länken i poddbeskrivningen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nu är det söndag. Det känns i hela kroppen. Hej. Somna med Henrik är en insomningspodd som du inte behöver lyssna på. Du kan trycka på play och slappna av och göra vad du känner nödvändigt just i stunden. Det primära syftet är att du ska kunna somna till den här podden. Men du får såklart lyssna på den även när du är vaken om du behöver sällskap eller distraktion eller bara ha ett ljud någonstans. Jag är Henrik. Jag pratar i en timma och jag klipper inte i podden. Jag har heller inget manus. Om du vill veta mer om podden Somna med Henrik så kan jag med fördel rekommendera www.somnamedhenrik.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din drunknande dansare, din festivalförsedda frankofil i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Många frågar mig hur jag kommer på innehåll till avsnitten. Om du är en ny lyssnare så kanske det är en fråga du också ställer dig. Och sanningen är väl den att det inte görs något arbete på den fronten. Det är inte så att jag sitter och funderar över vad jag ska prata om och så. Ibland kan jag förälska mig i en fras eller ett ord som jag skriver upp och bestämmer mig för att använda i något sammanhang. Men det blir aldrig som jag har tänkt mig. De gångerna jag har gjort precis som jag har tänkt innan så blir det konstruerat och inte alls så bra. Tycker jag. Och jag kommer inte att säga heller vilka tillfällen det är. Utan jag öppnar liksom munnen och släpper ut det som kommer. Jag får många förslag. Mest från folk som inte lyssnar på podden. Som säger, är du så tråkig alltså så folk somnar? Eller varför kan du inte bara läsa upp telefonkatalogen? Och ja, det kanske jag skulle kunna, men jag tror att det är för enkelt. Det finns tillräckligt med källor och platser och producenter av tråkigt material. Där är jag knappast ensam, liksom. Dessutom så är tråkigt material, monotont material, bra under vissa begränsade stunder. Åtminstone fungerar det så med mig att jag går ju inte på det till slut. När någon pratar om att jag ska andas lugnt och sådär och säger åt mig själv att visualisera en fjäril som flyger förbi, så blir ju jag bara förbannad, för det är ju ingen fjäril i mitt sovrum när jag ska sova. Det är ju inte, och nu låter det jätteprofant, jag som pratar så mycket om fantasi och så, men för mig är fantasi mer en vaken lek. Det handlar ju liksom om att sluta göra grejer överhuvudtaget. Man kan inte somna medvetet. Så då är distraktion det enklaste sättet, i alla fall för mig, att somna. Att börja tänka på någonting helt annat och så plötsligt så är jag i ett annat land. Och det är målet med den här podden. Så jag kommer aldrig att läsa upp telefonkatalogen. Och nej, jag är inte bara tråkig. Jag försöker faktiskt, anstränger mig jättehårt att vara både och. Att ligga precis på gränsen mellan intressant och ointressant. Och det här vet du som har lyssnat länge. Och det för mig är liksom en... Jag höll på att säga kärlekshandling. Men det är det ju inte. Alltså det är inte som att jag... Men det är ett helgande av insomningsögonblicket som jag tycker personligen då, jag Henrik Ståhl, tycker är väldigt vackert. Jag tycker att det finns något väldigt vackert i genomträdet, så att säga. Inträdandet. Alltså den lilla tunnel som består i slussen mellan vaken och dröm. Du vet den där känslan när man håller på att somna. Och så förvandlas världen runt omkring en till någonting annat. En värme sprider sig i hela kroppen. I bröstet, i magen, i benen, i armarna. Och man börjar tänka på någonting fullständigt irrelevant. I ro och tillförsikt. Eller inget verbalt, utan bara känslor. Förnimmelser. Det är underbart. Så det här är en kärlekshandling, ett helgande av den stunden, så kan vi säga då. Och det är naturligtvis någonting som ger mig väldigt mycket. Att få sitta här och... Och idag, dagen till ära, så är ju just kärlekstemat väldigt bra då. Kärlek. Jag hade en lärare på scenskolan som ville göra en konsert med oss, en sånglärare. Han ville göra en konsert, eller han var röstlärare. Han ville göra en konsert med oss som skulle heta Kärleken. Alltså en ek med kärl på något sätt. Jag kan väl säga så här att de som jag gick i scenskolan med var inte personerna som liksom gick igång med positiva, glada, jojo-gungande glädjeuttryck över det där förslaget, utan det var mer en ganska nedtonat diss av den idén. Det var inte tillräckligt politiskt och inte tillräckligt mörkt. Och framför allt kanske inte tillräckligt rock'n'roll. Jag gick i en väldigt rock'n'rollig klass. Med detta sagt så är ju en idé med koncernnamn Kärleken kanske inte är det allra bästa att bara jobba utifrån som titel räknat. Jag hade nog kunnat tänka mig ett flertal andra titlar som kanske skulle funkat bättre på den tilltänkta repertoaren som då vid tillfället av titelförslaget inte var satt ännu. Men det här är ju ingen podcast som handlar om mina scenskoleminnen. Även om det faktiskt på riktigt skulle kunna bli en podcast. Utan det här är en podcast som ska få dig att somna. Och idag så ska jag berätta en kärlekshistoria faktiskt. Som utgår från den här förvissningen av att ett ögonblick är heligt. Det, du vet när man var liten. Om du är liten när du lyssnar på det här så vet du precis vad jag menar, kanske. Den där känslan när man blir förälskad eller kär men vet inte vad man ska göra av känslan. Men att det är det starkaste man någonsin har känt. Det är ju en förfärlig och fantastisk känsla. Den drabbade mig flera gånger om året som liten. Från 7-årsåldern och uppåt. Och den förde mig med på vindar. Stänkta av regn och längtan. Och jag... den här kärlekshistorien handlar alltså om Pi och Py. Som möts i just det här ögonblicket mellan dröm och vakenhet varje natt. Från det att de är små ända tills de blir gamla människor. De är sömnridna kan man säga. De möts i det här lilla mellanläget. Som oftast inte varar mer än någon minut. Och till sin natur är fullständigt omöjligt att styra över. Det går inte att bromsa, det går inte att dra ut den. Det går att avbryta och vakna. Men det går inte att hindra flödet. Alltså, jo, hindra det går, men det går inte att dra ut på det eller korta ner det. Det är vad det är. Om du vill att det ska ha sin gång så är det bara att åka med. Och så var deras relation. Nu ska jag berätta hur det gick till när de träffades. Jag berättade från Pys perspektiv. Py somnade. Den här varma känslan i kroppen bredde ut sig. Py visste inte ordet av förrän hon plötsligt började tänka på helt irrelevanta saker. Marmeladburkar, saxar och häxor och kvastskaft. Västkustska kvastskaft. Och Satsumas juice och västkustska kvastskaft började hon tänka på. Och plötsligt så såg hon ett berg vid horisonten. Py närmade sig utan att förstå varför berget vid horisonten och plötsligt lösgjorde sig horisonten som utgjorde berget och bildade en väldig person. Det var Py. Så berget initialt klev ner från sin bergighet. Det är ju någonting man skulle unna berg lite oftare. När man står inför ett berg och tittar på det berget så kan man ju ofta slås av hur otroligt bergigt det här berget är. Man skulle önska ibland kanske att berget kunde kliva ner från sin egen bergighet och bli lite mer tillmötesgående och mera försonligt i sin karaktär. Lite grann som vatten alltid är. Jag har pratat om det förut, att om vatten alltid är så, vad sa jag, pastoralt på håll. Men när man kommer nära vatten blir det så oförsonligt och ja, men rent av ogint, osamarbetsvilligt. Och så är det ju med ett berg också. Det kan ju vila på väldiga lagrar när man har det på håll. Men så fort man kommer nära så blir ju ett berg någonting alldeles för stort att hantera. Ni vet ju alla som någon gång har bjudit hem ett berg. Eller man har varit på krogen och träffat ett berg och så tänker man, ja, men okej då. Så bjuder man hem berget och sen när man kommer till lägenheten så bara, men det här går ju inte. Jag kan inte ha ett berg här i bostadsrättsföreningen. Det går inte inlämma ett berg i någon typ av samhällelig kontext. Ett berg är för stort, ett berg är för krävande. Ett berg har för alldeles för stora anspråk på livet och samhället och människorna som klättrar runt på det. Så ska du ha att deala med ett berg, då måste du göra det på bergets villkor. För övrigt är väl efternamnet Berg typ det mest basala efternamnet som någon kan heta. Jag menar, jag försöker tänka om det finns något annat liksom. Sten. Kan man heta Sten i efternamn? Ja, det kan man ju. Men för mig alltid, så fort man börjar komma till järn och silver och sånt, då är man ju inne i metallerna. Och det är liksom förädlingsprocesser. Alltså järn förstås, inte förädlingsprocesser, men man tänker ju genast på olika saker. Gjut, järn och sånt där. Så men berg, ja, sten också, men det är ju, alltså tänk att heta Stenberg. Det är ju liksom, det är det mest ursprungliga, nej inte ursprungliga, men liksom det mest basala av alla saker man kan heta. Ställ en person som heter Stenberg bredvid en person som heter Vidimynta Ekvavos. Eller Parafina Sprackvolte. Släkten Sprackvolte för övrigt. Det var intressant att jag nämnde det. Men släkten Sprackvolte har ju... Ja, alltså egentligen är det onödigt att gå in på. De var ju ganska involverade i Stockholms blodbad. Klarade sig undan allt för stora skärmytslingar. Utan satte sig på en båt till Temmern. Där de sen bildade ett handelshus. Alltså ett hus som man kunde handla i. Och med handla menar jag att man kunde alltså begå handlingar. Och med begå handlingar menar jag alltså att vilka handlingar som helst. Inte några specifika handlingar. När man säger att någon begår en handling, då leds ju tankarna automatiskt till våld och förräderi och allmänt skadligt beteende. Men att begå en handling är ju någonting väldigt, om inte abstrakt så åtminstone allmängiltigt. Jag begår ju en handling nu till exempel när jag sitter här i fåtöljen i min lilla studio och gestikulerar med min högerhand. Och det kliar på mitt bakhuvud, för att ibland så har jag suttit så länge i fåtöljen att jag gnuggar liksom huvudet mot fåtöljen som inte är huvudanpassad. Jag skulle behöva en liten mjuk kudde. Men där går min gräns lite grann för vad jag känner att jag gör som människa. Jag är för ung för att ha en kudde under stussen eller bakom nacken. Så känner jag. Jag är för ung och viril. Jag kan sitta hur som helst. Ja. Pi och Py var det. Det var deras första möte. Ett berg som klev ner från sin bergighet och blev mänsklig. Och Pi och Py blev omedelbart förälskade i varandra. Du vet, nu berättar jag från Pys perspektiv. Det så kallade Py-perspektiv. Men det kan lika gärna berättas ifrån Pys. Peace, love and understanding skulle man kunna säga om man ville göra sig lustig över hans namn. Men det gör jag inte. Py kände det lite grann som om en stor glödande boll for från Py tvärs över nejden, i brist på bättre ord, och rakt in i hans bröst. Och väl inne i kroppen expanderade den med en hastighet som, ja, hur ska man, alltså när man får en smäll i magen så talar ju sinnena, ens sinnen talar ju ganska snabbt om att nu har det alltså uppstått en komplikation. Någonting har skett som har stört den allmänna fortsatta existensen. Nu måste åtgärder vidtas för att inte eventuellt fler smällar ska komma. Varpå man då säckar ihop eller flyr eller säger vad du på med eller ringer polisen eller vad man nu gör då. Pi gjorde inget det där. Han säckade ihop, gjorde han visserligen. Men det blev nästan som om det var två fotografier som stod uppställda mitt emot varandra. Två helt enkelt platta tvådimensionella fotografier som stod och tittade på varandra utifrån varandras väldigt begränsade lägen. Och mellan dem flög det som förgyllda strålar av löften och starter och att vara det där allra närmaste. Som liten, det var min fantasi, min dröm, min allra yttersta dröm. Att hitta denna någon som skulle vara min själ närmast. Och det där är ju, det är ju en av de sorgliga sakerna med att vara en människa faktiskt. Jag tycker nog att det finns väldigt mycket som inte är sorgligt. Väldigt mycket som folk säger är sorgligt som jag inte tycker är så sorgligt. Det är ju sorgligt. Att det ju inte riktigt finns. Eller rättare sagt, den känslan uppstår ibland, men att världen är ju flytande och perspektiven ligger ju bara dikta an varann. Snälla, sluta använda det ordet, Henrik, det är ett fruktansvärt ord. Snälla, nu griper jag in här, ditt överjag, och så ber jag dig för en gångs skull att lyssna på mig och sluta använda ordet dikt an och lejonparten i den här podcasten. Och du är dessutom förbjuden att någonsin bruka ordet nespa, alltså orden nespa mera, okej? De här känslorna, livet ligger ju inte tätt packat ihopsatt, utan allting glider ju som kontinentalplattor över och under varandra och skiftar och skapar stora förändringar på ytan. Så därför är det ju omöjligt att prata om evig kärlek i den bemärkelsen. Jag tror helt klart att man kan älska någon livet ut, men kärlek och amorösa aspekter förändras. Så det som jag längtade efter som liten, ja, det har jag känt kanske två gånger i mitt liv. Och det är ju väl och glädjande, måste jag ju säga. Jag minns att jag hade en fantasi av att jag satt i en båt och det regnade. Och i den här båten, det här var jag kanske 10 år när jag fantiserade om det här. Och i den här båten satt min tjej. Och hon hade en gul regnjacka på sig med kapuchongen uppfälld. Och hon hade lockigt mörkt hår under kapuchongen. Tätt lockigt liksom, krulligt, som stack ut. Och så hade hon ett par ganska tjocka glasögon som det var regn på. Och att det rann lite regn från hennes nästipp och från hennes glasögon som var regnblöta, regndroppiga. Inget annat. Vi var bara några stycken i en båt, och där ibland var hon och jag. Och vi var menade för varandra. Och vi samtalade fast utan ord. En inbördes kommunikation som nästan var som telepati. Och det är ju sorgligt. Jag har aldrig upplevt i hela mitt liv att jag telepaterar med någon. Vad fint det hade varit att kunna göra det med någon människa. Det närmaste jag kan komma är ju med hon jag lever med nu. Men även där, alltså jag kan ju inte höra hennes tankar, utan jag måste ju ständigt arbeta på att förstå och hon med mig. Och det är det där arbetet som jag inte förstod skulle vara en nödvändig del av livet. Det fattade inte jag när jag var 10. Jag trodde att en dag trädde man in genom dörren och då tänds liksom en lampa och sen är den tänd. Oberoende av mig och vad jag gör. Eller vad någon annan gör. Eller vad som görs. Eller vad som bara sker. För saker bara sker ju också. Till på köpet. Det finns ju så otroligt många omedvetna processer som också påverkar oss allihopa hela tiden. Det regnade den där dagen så jag gick inte ut och jag träffade inte den och den. Eller inte vet jag. Jorden hade tippat lite i sin rotation, vilket gjorde att vintern blev lite kallare. Men Pi och Py började i alla fall där. De befann sig på varsin sida av en dröm. Pi befann ju sig där Py drömde. Och Py befann sig där Pi drömde. Alltså Pi var vaken där Py drömde. Och Py var vaken där Pi drömde. Så Pi och Pi drömde i varandras vakenheter. Vilket gjorde det ju smärtsamt nog så att de endast kunde mötas när de var på väg från respektive värld in i en annan. En kort stund kunde de i den smala tunnel som bildas mellan dröm och vakenhet mötas och sträcka ut sina händer och flyktigt röra vid varandra. Och det här blev ju under deras första år som nyupptäckta för varandra nästan en Romeo och Julia historia, fast utan några personer som utgjorde antagonisterna. Det fanns ingen Capulet, det fanns ingen Montague, det fanns bara ett faktum. De levde i två olika världar. De här stulna ögonblicken som Romeo och Julia skaffar sig kan ju inte i övrigt liknas med Pi och Pys flyktiga möten i drömtunneln. Eftersom det fanns ingen som sa att de inte fick ses. Det fanns inga vänner som hetsade. Och det fanns inga blodiga konflikter och svikna känslor och kärleksavundsjuka. Och det fanns inget medeltida italienskt kastsystem. Utan det fanns bara faktumet. Att de bodde i varsin värld. De var vakna i varsin värld. Men allt eftersom åren gick så kom de att finna sig till rätta med det här att bara mötas under några sekunder varje natt. Det var ju ändå trots allt så att de ändå alltid möttes. Det var aldrig så att det var tomt i tunneln när någon av dem skulle somna. De hade det så pass förspänt att de brukade somna precis samtidigt. Och därför kunde de då mötas när de var på väg in i drömmen. Och sen en gång till när de var på väg tillbaka ut i vakenheten. De kunde också under sina korta möten berätta flyktiga små sanningar för varandra om deras respektive värld. En person med sömninsyn i en värld där andra är vakna får ju värdefull kunskap om sammanhang som inte syns i vaket tillstånd. När man sover provar ju hjärnan olika scenarier som kan se inte desperata, som kan se absurda ut för oss som är vakna, men inte är det för drömmaren. Det här hjälper ju oss i vaket tillstånd att lösa problem och att skaffa oss emotionell distans mellan saker som gör ont och oss själva. Så det gjorde att Py till exempel, som hade varit i drömmen, som hade drömt i Pys vakenvärld, kunde på tillbakavägen ge honom goda råd och säga saker om Pys värld. Och Py kunde i sin sida då, som hade varit drömt i Pys vakenvärld, ge Py goda råd och säga till honom hur han skulle kunna förändra sitt liv och leva det bättre utifrån det som Py hade sett sovande i Pys vakenvärld. Så de gav varandra någon slags momentum av visdom och båda två lyckades med åren bli väldigt framstående stora tänkare i sin respektive vakenvärld. Dessutom är det ju väldigt intressant att vara vaken i en värld som är en drömvärld för en annan. Man kan också lära den drömmande en hel del om orsak och verkan, om hur saker och ting ligger till, hur fysiken fungerar och så. Och det gjorde att båda två med tiden utvecklade det som vi kallar för lucida drömmar eller klardrömmar. De kunde styra sina egna drömmar och därför skaffa ännu mer kunskap som de sen kunde förmedla vidare till respektive andra då som var på väg ut i vakenheten. Så båda två blev väldigt starka röster i både samhällsdebatten men också i de mera reserverade rummen där personer med stor kunskap satt och rökte pipa och diskuterade filosofi och teosofi och teknologi och afasi. Afasin var det inte så många som diskuterade. För de hittade inte ord riktigt. Men resten av ierna kunde gott och väl stryka under samma taffel. Stryka under samma taffel. Kan man säga så? Då bröt jag taffeln. När jag var liten trodde jag att bryta taffeln var någonting som hände med kroppen. För man gjorde det ju ofta då vid olika middagar och bjudningar och sånt. I böcker som jag fick mig till livs då. Då pratade man om att greven bröt taffeln. Och jag tänkte, det är väldigt ofta som folk, och det är väldigt ofta som folk bryter taffeln. Om det är typ skenbenet eller något då. Ankeln. Nyckelbenet kanske. Och hur ofta som det händer då i högburna miljöer. I böcker från senast 1900-talets början. Och hur påfallande ofta som folk heller inte bryr sig om att greven har brutit nyckelbenet. Utan folk bara går ut i salongen eller ut i trädgården och flörtar och svärmar med sina kusiner med flera. Om jag ser för mig en middagsbjudning där greven står vid bordet och så plötsligt så skriker han till och håller sig över bröstet och axeln och kvider och en kraftig knall hörs utan föregående varning eller någon typ av antydan till en orsak. Utan plötsligt har greven bara brutit nyckelbenet och då reser sig alla upp från bordet och går ut i gröna salongen där de pratar om sina raffinaderier eller sina sågverk. Och hur svårt det är att få tag i bra tjänare nu för tiden. Och lite som Py och Py i det fall det rör sig om ett ungt kärlekspar tittar på varandra under fuktiga ögonlock. Ögonlock, alltså de blundar och tittar på varandra. De blundar, smörjer in silikon på ögonlocken och så tittar de på varandra under ögonlocken så att det glänser från ögonlocken. Det är en väldigt konstig tradition som folk sysslade med under 1600-talets andra hälft. Py och Py blev medelålders. De skaffade aldrig egna familjer i sitt vakna tillstånd utan De levde för de här små stunderna i drömtunneln. När du somnar och hör den här berättelsen så kanske du tänker att vad sorgligt. Och vilket slöseri för dem. Vilket slöseri med liv att de ju aldrig, att de slösade bort den här stunden. Det är sina liv egentligen med att aldrig skaffa sig några verkliga partners. Utan bara, de levde sina liv ensamma. Men de hade varandra i drömtunnlarna. Ja, men alla människor som kritiserar ett sånt här handlande har aldrig upplevt den känslan av fullständig förälskelse som det innebar. I drömtillfället så träffade de sin, det som vi kallar för själsfrände. För dem var det på riktigt. Och eftersom de aldrig behövde flytta ihop och typ ta lån tillsammans och börja planera vems föräldrar man ska besöka på julen eller vad man ska köpa för typ av nyttig näringsrik mat till barnen när man egentligen bara vill äta pizza eller och så vidare, så behövde de aldrig gå den vägen i och slita på varandra och tvingas kämpa, utan det enda de hade tillsammans var den här gyllene förlovade drömtunneln. Löftet fanns ju hela tiden där. Och längtan till varandra. Men för de två, för Pi och Py, så räckte längtan. Och de kom överens om att det var precis så det skulle vara. Jag har själv kommit till insikt av att jag kan inte få allt jag vill ha i mitt liv. Det var länge min bild av att det låg på mig att skaffa mig allt jag hade behov av i mitt liv. Oavsett vad det skulle kosta mig. Men det är ju omöjligt, tyvärr, att skaffa sig allt man vill. Och acceptansen av att jag kan inte få allt. Mycket, men inte allt. Det gör att man blir lite mer selektiv, så känner jag i alla fall jag. Över vad jag faktiskt vill. Och det är för mig, det är nog den allra viktigaste insikten jag har gjort faktiskt i hela mitt liv. Jag kan inte få allt. Det kommer alltid att finnas oförsonligheter i mig som jag kanske aldrig kommer att kunna få fungera samtidigt. Jag kanske aldrig kommer att få mina två mest spretande sidor att samarbeta och bli en. Jag måste respektera och acceptera att det är ojämnt där. Att det är turbulens och svängigt och stormigt. Och då blir det lättare också att säga nej till det som i slutändan bara gör en illa, eftersom det går inte att få ihop alla delar. Och så, nu hade de inte kommit så långt i sina insikter eftersom de hade ju bara varandra och det var ju väldigt strömlinjeformat och konfliktfritt och bara positivt. Men de bestämde sig för att inte önska sig något mer av varandra. Och där har vi ett råd som jag verkligen har tagit till mig av Pi och Pys öde. Att aldrig, eller åtminstone försöka att överväga att inte önska sig för mycket av världen. Det är ingen bitterhetslitania. Det är ingen besvikelsesång. Det är en känsla att bära med sig under bröstet som ett par vingar. Att världen som sådan är inte skyldig mig någonting. Den bryr sig inte om vad som händer med mig. Vi har sociala konstellationer som kanske bryr sig. Och vi har familjeband och andra kärleksrelationer som bryr sig, som ger oss en kontext. Men världen som idé, som begrepp, som påverkas inte av vad jag går igenom, hur jag mår eller vad jag drömmer om. Därför kan det hända att mina drömmar inte besannas. Det måste jag vara medveten om. Jag måste vara medveten om att jag kan misslyckas. Aldrig sluta försöka, men också acceptera en förlust. Och jag menar inte att man måste sluta försöka, men acceptera det faktumet som Anthony Hopkins sa i någon intervju och jag blev så förbaskad. Han sa att världen kommer inte att sluta snurra bara för att du, och så tittar han in i kameran, inte blir en stor skådespelare. Och jag blev ju så arg då, för jag ville ju bli en stor skådespelare. Och nu då förstår jag ju precis vad han menade. Så Pi och Py hade på något vis bestämt sig för att aldrig önska sig mer av varandra än vad de fick. Därför det var så de kunde ta vara på den njutning som de gav varandra. Bara då kunde de vara levande tillsammans. Om de hade forslats mot varandra där i tunneln och ständigt önskat något annat, något mer, så hade de inte kunnat njuta av det de faktiskt fick. För förutsättningarna var omöjliga. Nu blir det ju väldigt tydligt i deras fall. Det fanns ju inte mycket de kunde göra, menar jag. Men när de började bli äldre så började de ta med gåvor till varandra. Inte bara visdom, utan de hittade ett sätt att ta med saker till varandra. Det var chokladaskar och alla hjärtans dagkort och buketter och upplevelser, alltså massage och personlig träning, timmar och konsertbiljetter och resor. Och det allra kulmen nåddes när Pi gav Py ett medlemskap i en jätteexklusiv doft. Blomdoftarklubb som utgjordes av en grupp Nobelpristagare som samtliga var över 90 år och träffades i en grupp och luktade på olika blommor i 2,5 dagar tillsammans utan att äta, utan att dricka, utan att sova. Bara satt tillsammans i en ring och drog. Det började med man kom in, satte sig i en ring, hälsade inte eller någonting. Sen kom det in en trehövdad hydra i livré och drog upp en väska, och ur den väskan drog den upp en väska, och ur den väskan drog hon upp en mängd olika blomster som sen i slumpvis ordning delades ut till de olika Nobelpristagarna och Py, och sen så drog alla ett enda unisont andetag med näsan tryckt mot blomman. Och det här andetaget höll då i sig 2,5 dagar, och sen svimmade alla Nobelpristagarna och Py i en blomsterexplosion. Och sen sov de i tränne dagar och tränne nätter, varpå de pepo och skreko. Och resos reste sig i unisont, gick till bussen och åkte hem. Det var utanför Norrtälje, och kom in i sina kök och bodar och vardagsrum och sa att idag har jag luktat på krysantemummen. Till exempel om det var krysantemummen som de hade luktat på då. I det fallet så hade de ju luktat, hur luktade det då, frågar partnern. Det luktade krysantemumma, säger de då. För att indikera då att det luktade gott. Och det var så dyrt att hela Pis, han fick ju ta med sitt bankkort då in i drömmen, betala med så här blipp, för Py hade då kortläsare som han hade det i sitt jobb. Han jobbade som filosof på gatan, alltså ambulerande filosof. Då hade han med sig en sån där kortläsare, en sån där iSettle. Då kunde man läsa det, så fick man kvittot på mejlen. Det var jättepraktiskt. Då gick man in och så sa han, vill du höra lite filosofi eller något? Sa han alltid så här lite nonchigt. Ja visst, det vill ju folk. Det var en väldig efterfrågan på det. Och då bad de en ofta prata om så här Camus. och då gjorde han det. Ur ett historiskt perspektiv, men också alltså rent faktoid historiskt, men också naturligtvis idéhistoriskt, och sätta in Camus i en tidsanda, men också i en efterverkningarnas modell av olika tankar som har gått in i nya generationer och så. Tankar har ju generationer. Alltså tankar får barn som får barn som får barn som får barn. Det är ju det är väldigt intressant att spåra tankarna tillbaka i tiden, lite som man spårar släktingar. Du kan ju ge dig fan på att din klokaste tanke, ursäkta svordomen, men din klokaste tanke, sådana som du tycker själv att du har, härstammar någon gång vid någon tidpunkt från typ någon despotisk gammal kung som var så själva uråsikten eller urtanken var typ att hugga huvudet av alla dissonanter. och därifrån då har den tanken fått barn som fått barn som fått barn som fått barn, och stötts och blötts utifrån dels det den har fått med sig i sitt DNA, men också främst kanske hur den har formats av sin miljö och det motstånd den har mött till din åsikt som du har idag och som du värdesätter så högt. Alla åsikter har en ruvande förfader som ligger i det förflutnas jordkällare och luktar mök och lök. Det här har jag inga bevis för. Jag kan inte styrka det här, utan det här är en så kallad min sanning. Vilken bra titel det är för övrigt på ett tv-program. Min sanning. Som om det på något vis skulle skilja sig från alla andra intervjuer med människor. Vems sanning är det som man ska berätta i en intervju då? Din sanning. Det är klart, det finns ju skräddarsydda sanningar förstås. Men de bräcks ju ofta i intervjuprogrammen, tänker jag. Det är väl aldrig någon som vill... Jo, det kanske man vill om man gör en PR-film om någon. Jag såg när jag var typ 18 år, såg jag någon dokumentärserie om amerikanska popstjärnor. Och den gick ju ut på att de var bäst i världen. Det var ju inget annat. Det var ju inte någon skildring av dem som personer eller så. Så det var väl inte deras sanning då. Eller så var det precis det det var. Det var ju deras i den bemärkelsen att det var den sanningen de och deras skivbolag ville att vi skulle se. Så på så sätt var ju sanningen deras egendom i alla fall. Så min sanning tycker jag känns lite... Dessutom är det ett sätt att komma undan genom att säga, ja men det här är min sanning. Jag tycker till exempel att alla personer som har insomningspodcast borde av samhället få ett stöd på 6 miljoner kronor i månaden. Det här tycker ju andra människor, kanske du somna, inte är rimligt. Men det här är min sanning. Det är lite luddigt kanske. Jag menar, bara för att något är min sanning betyder ju inte att jag kan... Ja, i alla fall. Pi och Py bestämde sig till slut unisont för att sluta ge varandra gåvor, därför att det blev för mycket. De hade alldeles för mycket. Till slut blev de ju ruinerade. Och att bli ruinerad och dessutom ensam, eftersom de också... Deras längtan till varandra, till varandra natt och morgon när de skulle ses, gjorde att deras vakna relationer kom att ta stryk. De hittade aldrig rätt i vänskapsvärldarna. Folk tyckte alltid om Pi och Py i deras vakna världar, att titta, där går den där ensamma gamle mannen. Vad ensam han är, han har ingen enda vän. Han är trevlig och fin och snäll, men man kommer honom inte in på livet. Jag har aldrig varit hemma hos Py, sa folk. Jag har faktiskt gått och fikat en gång med Py, sa folk. Men han var alldeles tyst hela tiden och ville hem direkt. Det som händer när både Py och Py kommer hem är att de sätter sig i sina lägenheter, hänger av sig i tamburen, sätter sig i lägenheten och äter middag. Och sen så tar de en melatonintablett båda två. Och sen så sätter de sig i soffan. Och sen låter de tröttheten långsamt byggas upp. Varpå de går och lägger sig i sina sängar. Och så förs de in i sömnvärlden. Och det här har de som rutin på att det här sker 9:00 varje kväll. Så somnar de som på en signal. Och ibland så kommer Pi lite före. Och då lyckas faktiskt Pi bromsa. Jag sa förut att man inte kunde det, men man kan det om man har övat på detta i ett helt liv. Bromsa insomnandet så att de precis inte ses, men då blir deras möten ofta kortare. Det bästa är ju, eftersom deras drömmar är lucida, så kan de ju på riktigt verkligen styra om vad som händer och hur snabbt och hur långsamt saker och ting går. De ser ju drömporten. De vet att de måste hålla sig kvar en stund. Men det är omöjligt för dem att hålla sig kvar länge. Annars skulle de ju kunna stanna där för evigt. Åh, Somna, jag önskar att du kunde se hur det ser ut när de möts. Du vet hur det ser ut när varje natt är det så. Fast de har känt varandra så länge. Det är lite som när ett barn som har önskat sig en kanin får en kanin. Oväntat. När barnet tror att det är en vanlig dag och kliver ur bilen och så står föräldern där med en liten låda. Och barnet går fram och tittar på lådan och de andra vuxna runt omkring är konstiga och andäktiga och uppspelta. Och barnet undrar vad det är frågan om och öppnar lådan och där är en kanin. Och barnet säger, oj, en kanin, vad söt. Och föräldern säger, det är din kanin. Och barnet hör inte, utan barnet säger, varför har vi en kanin? Ska vi passa den här kaninen? Och föräldern säger igen, det är din kanin, du har fått den. Va, säger barnet. Har jag fått en kanin? Ja, du har fått en kanin, säger föräldern. Det är din kanin. Och så ska föräldern precis säga vad kaninen heter när barnet börjar gråta. För att det är en alldeles för stark reaktion. Men vi har ju inte råd, säger barnet. Eller tänk om jag är allergisk. Allt det här, det som barnet har fått höra så länge när hen har tjatat om en kanin, kommer upp som första reaktion. Så är det varje kväll när Pi och Py möts i drömtunneln. De får syn på varandra. De känner nästan som en övermäktig känsla av att någonting de alltid har önskat är på väg att bli sant. Det håller i sig tillsammans med rädsla och motstånd i typ 3 sekunder. Sen svämmar det över och så kommer det tårar och skratt och tårar och skratt. Och en djup andäktig innerlighet. Och nu är de helt nära varandra, mycket nära varandra. Och snuddar vid varandra och ser varandra i ögonen. Och om de har någonting att säga till varandra så är det här som de ofta gör det då. Säger någonting till varandra. Och sen förs de vidare förbi varandra igen. De hinner precis med att lägga sina händer på varandras kinder eller en snabb kyss. Och sen sveps de åt varsitt håll. Och det är precis så här de har bestämt sig för att ha det. För att när de väl ser varandra så ser de in i varandra på ett sätt som alla människor längtar efter. Som alla människor längtar efter den där känslan av hur det är när man är som allra närmast en annan person. Det som för oss i vaken tillvaro kanske mest av allt känns i korta sekundögonblick när man håller i sitt barn eller är på en konsert med någon man älskar och vid några specifika toner eller en versrad så överfalls man av enighet. Så har de det varje natt utan avbrott. Och hela dagarna går ju åt till att i deras bröst ligger den här lite glödande bollen och väntar på att få möta sin tvillingboll. Glödande tvillingbollar möts i en drömtunnel. Saker som jag inte har sagt förut faktiskt. Glödande tvillingbollar möts i en drömtunnel. Det är också något att trycka på en t-shirt. Nu är det ju så att både Pi och Py är borta sedan länge. Och i deras sista dagar på jorden, de hade sån tur också att de avreste samtidigt. Så hade de en fantasi om att efter avfärd så skulle de bli sammanstrålade. Därför att dröm och verklighet, så att säga, dröm och vakenvärld flyter samman på andra sidan. Det var deras tro och förhoppning. Och om det här vet ju inte du och jag någonting. Jag skulle kunna hitta på och säga att de strålade samman där på andra sidan. Och att det som i ett vaket, verkligt världsverk inte är möjligt är det på andra sidan dröm och vakenhet. Då är den ögonblickliga, sekundbestående lyckan evig. Den är triumfatoriskt allenarådande. Och vinden blåser rakt igenom en och tvättar bort alla skrymslen och vrår. Skapar en fullständig frid. Ja. Det var sagan om Pi och Py och deras kärlekshistoria. Den är ju inte av vår värld. Så det är ingenting man kan omsätta. Men de gånger när man upplever det, till exempel om man spenderar tid med sitt barn eller med någon man tycker om, och under de där sekundstund känner en, när jag lämnar min dotter i skolan på morgonen, så känner jag det varje morgon när jag ser henne gå in i klassrummet. Då känner jag den känslan. Någon sekund och sen är det vardag och värld igen. Vardaglig världsverk. Och så slår jag på min klocka för att mäta hur många steg jag har tagit. Och sen går jag vidare och fortsätter och börjar fundera över något jag ska spela in eller lägga upp eller skriva. Och sen finns ju bara jag hela dagen. Och sen så kommer hon hem från skolan. Och antingen har det varit en bra dag eller en dålig dag. Och vi möts lite kort. Ofta är det ju läxa då, eller kanske tv. Och jag har ju fortfarande saker att tänka på och göra. Och så pang, så är det kväll. Och då möts vi igen. Och då känner jag så. Två gånger per dag ungefär. Sekundstund av otrolig känsla av närvaro och närhet. Men det finns ett främlingskap i den också, därför den är ju så nära att den nästan, så här nära kan det ju inte vara, att man nästan känner att man tvivlar på den. Den blir försvagad av ens eget tvivel liksom. Jag tycker om att tänka, men ibland förstör tankarna. Ibland vill jag bara vara någon som säger, ja, vad kul. Jaha. Alltså, det händer grejer. Och så ska man bara säga, jaha, ja, okej. Okay. Istället för att, åh, varför känner jag så här? Hur länge ska den här känslan bestå? Åh, vad rädd jag är nu att den här känslan ska försvinna. Eller undrar hur det kommer att vara i framtiden. Jaha. Kära älskliga somna. Det här är en podcast som du ska somna till. Du är min fröjd i vardagen. det faktum att jag har lyssnare som lyssnar på mig och på det här, och att jag åtminstone lite grann kan leva på detta. Jag kan inte helt än, men det växer och jag är på väg dit. Tror jag och hoppas jag. Det gör mig väldigt glad och väldigt tacksam. Och jag känner en stor sympati för dig, Somna. Att apropå det här med att bli helt sedd, så är väl det här en spännande hybrid, eftersom jag är ju inte sedd alls. Det här är ju en inspelad röst som du lyssnar på, och vi känner ju inte varandra, och det är ju som det ska vara. Det här är ju en produkt, och den erbjuds dig, och jag menar, du, även om du lyssnar på den gratis, så är det ju någonting som du på ett sätt betalar för. Så jag vet inte vad jag skulle säga där, men att det finns någon som faktiskt bryr sig om att, om inte lyssna, så åtminstone bruka det jag säger. Det är en nåd att stilla bedja om. Det sa ofta min pappa när jag var yngre. Ja du, det är en nåd att stilla bedja om. När jag typ pratade om, kan vi inte bygga ut huset så jag kan få ett eget rum? Jo du, det vore en nåd att stilla bedja om. Ja, nu är det slut. Eller inte riktigt än faktiskt. Det är lite tid kvar. Så jag skulle kunna räkna upp alla presenter som Pi och Py gav till varandra i drömtunneln. Så det finns en gåvolista. Från 1977 och framåt gav de varandra presenter. 1977, chokladaskar. 1978, blommor. 1979, LP-skivor, en varsin LP-skiva med Earth, Wind and Fire. 1980, drejkurs. 1981, en drejkurs till, en adaptions, en add-on drejkurs. 1982, en popskiva. 1983, simma med delfiner på Kolmårdens djurpark. 1984, en egen djurpark. 1985, en Ronald Reagans autograf, dubiöst nog. Båda två fick det från sina respektive vakna respektive sovande världar. 1986, en varsin farfar. Ingen av dem hade någon farfar, och det var någonting de hade sagt till varandra att de var ledsna över. Det är också imponerande hur länge de kunde hålla en diskussion igång, med tanke på att de bara hann växla ett par tre ord med varandra varje gång de somnade eller vaknade. Det var omöjligt för dem att prata längre, och ändå lyckades de bygga liksom en djup inkänning i varandras personligheter och behov. Och det framkom då efter 16 år att de saknade en farfar. Så 1987 fick de en varsin farfar. 1988, en motocross. 1989, biljetter till Liza Minnelli. 1990, ett besök bakom kulisserna på tv-serien Parker Lewis Can't Lose. Och så vidare, och så vidare, och så vidare.